Hej och välkomna till ett nytt år av podcasten Klassresan, och vi drar igång med fin besök av boxaren och världsmästaren George Scott. Ni som är nya lyssnare, så finns det en massa fantastiska avsnitt att lyssna i kapper på nyhetsguiden.se och även på iTunes. Så passa på att lyssna i kapper och dela med er av Klassresan till folk som ni tror skulle gilla det. Vi är ju fortfarande glada att LOs facklig centralorganisation är vår sponsor. Och speciellt extra glada är vi, för i år är det valår, så jag tror vi kommer prata otroligt mycket klass. Dagens gäst har haft ett liv som har varit lite som en berg-dalbana innan han blev boxare och världsmästare. Den första världsmästaren som vi haft sedan Ingmar Johansson. Och vi är sjukt glada att George Scott kontaktade oss och ville komma hit till Klassresan och dela med sig av sin berättelse. Framförallt så är vi sjukt glada för att George var en av få svarta personer som man kunde se på SVT eller Sveriges Radio eller i offentligheten i Sverige när vi växte upp. Allt med andra ord en jävligt grym förebild. Nu kör vi detta fina samtal med boxaren och världsmästaren George Scott.
Vad var det som blev papper?
Yes. Jaha,
tack så mycket.
Vad blev
det
då?
Det är en pojk.
En liten pojk.
Yes. Får se om det blir en boxare.
Ja. Är det farfar eller morfar?
Damn.
Ja, jag är ju morfar.
Alltså, det här är killen ser ung ut.
Det är en av fördelarna med att vara svart.
Ja, man klarar sig
en
lite.
En av få fördelar som vi får i livet. Vad åldras snyggt.
Yes.
Det låter bra.
Bra.
Det här är Babak Bejo.
Mohammed Elabed.
Och vi sitter här i poddradiohuset i Enskede med the man, the myth, vad säger man? George Scott.
Kallar man dig liksom, i USA kanske man kallar dig the champ.
Ja, de kallar mig champ, great Scott. Ja, det ser man väl.
Välkommen.
Tack så hemskt mycket.
Fan vad kul att ha dig med oss idag.
Grattis framförallt alltså. Du fyller år idag, 47 år.
Tack.
Det är en stor dag.
Du har ju varit, både för mig och Mohammed, för många i förorten. Jag kommer ihåg när vi växte upp så var det väldigt få personer med utländsk bakgrund på 80-talet, slutet av 80-talet, början av 90-talet som fanns med liksom det mediala och det sportsliga sammanhanget i tv och lite överallt. Det var typ du, det var typ Pascalido. Ni var typ, man kunde räkna på en hand.
Tavo, Martin Dahlin.
Tavo, ja. Vi får inte bygga upp till Tavo. Men, och jag kommer ihåg, jag var inte dugg intresserad av boxning i ärlighetens namn. Mm. Men jag är sjukt fascinerad av den här fantastiskt unge George Scott, snygge, som sitter här bredvid oss. Som jag bara, jag var sjukt fascinerad. Det var många av oss liksom som följde dig, trots att vi inte gillar boxning. Mm. Men hur var det att liksom, jag tänker på det här med just att du var en förebild för folk, särskilt folk med utländsk bakgrund. Var det någonting som du, alltså det måste ha varit väldigt påtagligt för dig då, eller?
Det var ju så pass stort alltså.
Jag kommer ihåg att jag tvingade min mamma och att åka, jag tror att det var Upplands Väsby centrum eller någonstans liksom 50 minuter bort från Kista där vi var uppvuxna. Jag bara, vi måste träffa George Scott. Och det är mamma, ensamstående liksom tvåbarns mamma som bara inte har tid med någonting. Hon bara, nej, vi har inte tid. Jag bara, vi måste dit. Jag tjatar på henne. Så jag fick komma dit och se dig faktiskt och signa.
Ja.
Och för mig var det en så här upplevelse en lång tid framöver. Hur var det för dig att... Du måste ha fått en massa respons av sådana som mig och liksom Mohammed.
När du kommer till Rinkeby, Fittja eller vad det nu än är, det är ju liksom... Man är lite kung där liksom. Och det är konstigt, tycker man själv liksom.
Ja, men du känns som en kille från området, eller vad säger du, Mo?
Ja, definitivt. Det är ju så intressant att man körde så här centrumturnéer då. Alltså åkte du runt från köpcentrum till köpcentrum då och signade autografer?
Ja, jag gjorde ju det. Jag var på en 3-4 ställen faktiskt. Ja. Och det blev ju... Alltså det var en jävla press alltså, jag trodde inte det.
Ja,
och alla de här små ungdomarna liksom, man kände sig som en rockstar om man säger så då.
Ja.
Jag var förvånad faktiskt.
Vi ska gå tillbaka, var kommer du ifrån?
Jag är från Liberia.
Och du var 6 när du kom till Sverige?
Ja.
Och hur levde du i Liberia?
Ja,
kommer du ihåg någonting?
Ja, jag kommer ihåg rätt. Alltså ett och annat så, jag flyttade ju runt väldigt mycket. Bodde hos olika personer. Det är ju så oftast utomlands. Man bor hos mormor, morfar. Man bor hos sin kusin. Man bor hos någon vän. Liksom. Och så var det för mig. Jag flyttades runt precis hela tiden faktiskt. Min mamma hade ju 16 barn så hon hade väl rätt tufft själv.
Och din pappa?
Min pappa dog när jag föddes.
Okej. Hur kom det sig att de bestämde sig för att du blev bortadopterad?
Ja, det är en bra fråga. Jag antar ju för att det var svält och det var liksom dåligt med pengar. Och då skulle man ju skicka sitt barn för att få en, ja, ett bra liv liksom. Som jag tackar för än idag.
Har du någon kontakt med...
Mamma, ja, absolut.
Du har det? Ja. Ni har haft kontakt under hela tiden?
Ja, vi tappade en 10 år när det var inbördeskrig där. Det har ju varit inbördeskrig så länge fram och tillbaka. Och första gången jag hälsade på henne, ja, 88 då. Och sen var jag tillbaka 90 någon gång. Då åkte jag till Ghana för det var inbördeskrig där. Och då var hon där. Och sen nu är hon ju tillbaka till Liberia igen. Så det blir en... Ja, min plan är ju att åka dit och hälsa på henne igen. För nu börjar hon bli med åldern.
Ja. Och dina 15 syskon blir då?
Jag har bara kontakt med en där faktiskt. Och sen har jag en bror i Sverige då.
Ja.
Vad gör dina... Vad gör mamma? Hon är ju gammal liksom. Men ja. Har hon jobbat eller har det sett ut för henne?
Man hör och ser och man ser på kroppsspråket att hon är sliten liksom. Det blir väl rätt mycket när hon ska hålla reda på barn. Och jag tror någonstans hon har det så jobbigt, alltså psykiskt också. Därför att jag är den enda som kom tillbaka av alla barnen nästan. Jag och min bror kom tillbaka. Och hon sa redan då att jag visste att du skulle komma tillbaka, så. De andra har ju inte hört av sig.
Men är alla bortadopterade?
Inte alla, men nästan alla.
Kom du och din bror till samma familj?
Vi kom till samma familj.
Ja. Är ditt riktiga namn George Scott?
Ja.
Alltså, fick du behålla det namnet? För ofta så får man ju
nej,
liksom...
Jag hette ju Kramne. Jag hette George. Och så bytte han efternamnet Kramne. Okay. Så många trodde, ha, nu har han blivit proffs. Nu kan han heta Scott. Så här, blä, blä, liksom.
Det låter ju mycket tuffare.
Ja, det låter jävligt ballt. Men jag tog min mammas efternamn tillbaka. Efter 88 där åkte jag dit. Och fick det på papper. Och... Så det var skönt.
Men du har kontakt med din mamma i alla fall?
Ja.
Mm. Och hon är säkert skitglad för alla dina framgångar kan jag tänka mig som vi kommer att prata om.
Absolut, visst hon det.
Berätta om när du kom till Sverige. Vad är dina första minnen?
Det var den där snön som jag verkligen liksom la på minnet. Jag satt i köksbordet och tittade ut och det snöade. Och jag satt länge, många timmar satt jag och bara tittade.
Kommer till Sverige? Du hamnar i Västerås, vad är det?
Jag hamnar ju Salem. I Salem. Ja, jag hamnar i Salem och sen så hamnar jag i Västerås. Fast jag hamnar i Bergsjö, en liten ort först då.
Och hur gammal är du då?
Då är jag 14 år.
Okay.
Och sen bor jag där ungefär två år.
Hur är det? Alltså, jag brukar känna det här liksom med att när man är adopterad, det är en ganska tuff... utmaning som man står inför oftast då. För man kommer ju till ett område oftast där man är kanske då i ditt fall den enda svarta. Mm. Man får det oftast ett svenskt namn. Man växer upp kanske i en familj som har det ganska bra ställt. I din bok beskriver du din relation till din adoptivmamma. Som du är ganska liksom berättar om den relationen. Vilken, alltså hur du bara växer upp med...
Men alltså, jag var adopterad och för henne var ju jag någon jävla pris, tycker jag. Det var ju liksom, man visade upp sin buckla. Titta vad jag har gjort. Titta vad duktig jag är. Ungefär så var det hela tiden. Så jag lämnade ju när jag var 14 år. Jag tackade ju för mig. Jag gick till sociala och sa jag vill byta föräldrar. Jag klarar inte det. För jag visste att det kommer bara sluta på ett sätt. Och det var ju mycket saker som hände i det där huset. Liksom, som kanske de andra ungarna inte visste om då. Mina syskon.
Och du går till SOS när du är 14?
Mm. Jag vill bara ifrån. Liksom.
Ja.
Och sen hamnar jag ju väldigt långt upp. Men det var okej för mig. För jag visste, det var en gräns. Det handlar om något annat nu. Nu jag kunde göra precis vad som helst. Va?
Ja. Var hamnade du någonstans då?
Jag hamnade då i Bergsjö. Ja. Den här lilla orten då.
Är det en ny familj då? Eller?
Då är det en ny familj jag hamnar hos som tar hand om lite stökiga barn.
Uppfattade du dig själv som stökig när du var i den åldern? Alltså var det din identitet att du var en stökig kille?
Ja, det var jag ju. Och det kan jag erkänna. Jag var stökigt. Jag var väldigt blyg av mig. Väldigt tystlåten. Men jag tog ingen skit. Så det ledde ju till att jag hamnade i problem hela tiden.
Var det. Men fanns ett behov att någonstans liksom söka dig till folk med liknande bakgrund? Och då tänker jag folk med liksom annan bakgrund, för det tyckte vi var rätt, tror jag, tacksamt när vi växte upp. Man hade liksom, man kände igen sig hos andra människor, ja, liksom, när vi växte upp.
Ja, visst var det, men det var svårt. För i min ålder var det inte så himla många på det sättet. Det var i Stockholm och jag befann mig i Bergsjö. Jag var väl den enda mörka där. Så.
Var det mycket glåpord du fick? Det är en ledande fråga, för jag tänker att det var så.
Ja, de testar ju som alla andra liksom. Jag menar, i den åldern så testar de. Men man fick tyst på
det. Vad gjorde du då?
Fick tyst på det mesta. Ja, men det är ju så. Alltså, hur man än vrider på det. Du måste ju förstå, du är en liten by. Jag vet inte hur många...
Vi förstår inte liksom.
Nej, jag ska förklara det. Du är en liten by, ja. Du är den enda som är färgad. Och det går tv-program som Rötter och Kunta Kinti. Och du har de här bönderna, de har ju knappt sett en mörk person. Så kommer jag och jag tycker inte jag är särskilt mörk. Och jag tänker, stackars om du är ännu svartare då. Då har du ett problem, verkligen. Jag gled ju undan lite grann mellan där och kunde säga, ja, för fan, du kan kalla mig neger, men för fan, jag ser bra ut. Året om. Ni ligger och pressar i solen och allt det här, va. Men jag tror det är svårt alltså. Det är väldigt svårt. Jag menar, det är raggabilar. Det är alltså en musik som inte finns i min fantasi. Nu kan ju inte jag låtarna som de sjöng. Men det var ju sjuk musik. Fanns ju inte min vildaste fantasi liksom. Och jag blev ju kompis med dem där. På något sätt så blev jag kompisar med dem och de gillade mig. För jag kunde säga emot och jag kunde liksom stå för vem jag var. Och jag blev jävligt omtyckt i Bergsjö, faktiskt.
Vad drömde du om när du var liten?
Ja, det var alltså när jag var den åldern, då ville jag ha föräldrar. Som man kunde luta sig mot när man hade jobbet och det. Det var nästan det viktigaste. Jag frågade mig många gånger, varför blir jag adopterad för? Jag kunde lika bra vara där. Även om jag hade dåligt med mat så var det någon som älskade mig. De frågorna kom ju väldigt mycket på till mig själv.
När upptäcker du boxningen?
Ja, det var ju rent tur. Vi var ett gäng busungar. Jag hade ju då flyttat till Västerås. Och då var jag 16 år. Och så sa en av polarna, fan... Ska vi träna någonting? Ja, vi går upp. För då hade en boxningsklubb då i Västerås. Så fan, vi går dit och kollar. Ja. Så vi gick dit en 4-5 stycken. Och som man är, man kommer, man liksom skriker högt och kolla där. Och liksom och tränar. Ingen av oss hör tränaren. Ja, han kommer fram och säger, ja, hej. Och vi hör inte han. Och så säger han, grabbar Tom det där från början. Gå igenom dörren och kom tillbaka in. Vi fattar ju ingenting liksom. Fan, det är för fel på den där liksom. Mm. Ja, och så kommer vi in där och så sa, tjena, mitt namn är Kjell Fredriksson. Ja, då förstod vi. Så vi hälsar och var artiga. Det var väl första intryck jag fick i boxningen. Att det var ju ingen tuffhet. Utan det var ju disciplin och träning och allt där. Men sen, tog mig ett år ungefär. Så började jag ju titta på den avancerade gruppen. Jag var inte särskilt imponerad. Och frågade då, kan inte jag få prova att spärras mot någon av dem? Och det fick jag. Då kände jag, det här kan jag fixa. Då hade ju de tränat så många år. Så jag visste, får jag ligga ner ett par år, då fixar jag det. Och på den vägen gick det.
Du blir nordisk mästare. Mm. Hinner du vinna 4 SM-guld eller va?
Jag vinner ju 5 SM-guld, men jag har ju ett år break emellan.
Alltså där du slutar med boxen?
Ja.
Hur gammal är du då?
Ja, jag vet inte. Jag kan vara runt 20.
Hur kommer det sig att du bara...
Nej, jag fick ju för mig att jag skulle ta en utbildning då. Och alla utbildningar så var det den sjukaste utbildningen. Jag skulle bli målare hade jag tänkt. Och jag hade ingen tålamod. Det tog ett år innan jag insåg det. Nej, det här kommer inte gå. Jag hade ingen intresse, va? Det fanns ingen intresse runt det liksom.
Vad sa Kjelle när du...
Nej, då hade jag en annan tränare som hette Yngve. Tyvärr så dog han förra året. Nej, han var ju inte ett dugg förvånad. Så vi sadlade om och började träna. Och så tog jag det SM:et sen då, som kom.
Och när är det du åker till OS?
Det är 88.
88. Mm. Och du blev liksom... Du sa att jag kommer ta medalj.
Ja, ja.
Och kom ihåg, det är ju jävligt osvenskt.
Ja, det var väldigt
just
osvenskt.
Just den tiden.
Ja,
nu är det, liksom,
det var väldigt osvenskt.
Nu har vi haft Zlatan liksom. Det är ett...
Jag hade den här Åke Unge som intervjuade mig på radio.
Ja.
Och då sa han, då satt vi ungefär så här och då sa han, ja, hur tror du det går då? Vadå hur det går, sa jag. Ja, men alltså, blir du femma eller? Alltså, åker jag dit för att bli femma, då är det ingen idé, sa jag. Jag åker dit för medalj, sa jag, punkt slut. Ja, det var stora ord, tyckte han. Så här, ja, det kan nog hända. Så kom jag tillbaka med medaljen, samma intervju. Jag sa, du kommer ihåg vad du sa för något, att det var stora ord. Ja, fan, nej, det var bra gjort.
Efter OS, är det då du bestämmer dig för att satsa på det fullt ut och åka till USA?
Jag väntade ytterligare ett år innan jag åkte. England var jag väl nyfiken på, men nej. Men det gällde Amerika någonstans i huvudet, bakhuvud hade Amerika. Sen fick jag reda på Angelo Dundee. Ja, så fan, det måste jag testa. Och då skrev jag kontraktet faktiskt. Och
det du får ju berätta för våra lyssnare vem Angelo Dundee är.
Ja, Angelo Dundee är ju den otroliga tränaren som har varit med så länge. Tränar Muhammad Ali, Sugar Ray Leonard, många har han fått till att bli världsmästare. Även George Foreman.
Stämmer det att du har hängt med Muhammad Ali?
Ja, absolut.
Det är sjukt alltså.
Det är stort.
Ja, det är stort.
Men George är det champ.
ja, det är det.
Jag vet inte. Hur gammal är du när ni flyttade till Miami?
Jag var 23, var jag.
Du kommer dit, du får Angelo, var det, som tränare.
Ja.
Och du får signa med management. Mm. Och det börjar rulla igång.
Jag boxade, jag får min första match och då ska de öppna någon sån här convention center för Muhammad Ali. Och där gjorde jag min första match. Och gissade om jag var nervös då. Jag visste att Ali skulle sitta där. Och ja, det var liksom den ena världsmästare efter den andra kom ju dit liksom. Skulle hedra. Och så kliver jag upp där och...
Vart uppe en hårding och det ska bli intressant att se. Ja,
Ali, han har inte kommit än.
George kommer ut med sin vanliga stans.
Man ser han någonstans för publiken reagerar. Och så börjar jag boxa. Men jag tänker inget mer på det. Och slår ut min kille efter, jag vet inte, var 28 eller...
Och han är illa ute faktiskt. Och det går oerhört snabbt det här. Och detta är slut. Det är slut. Och George Scott har gjort av med den här matchen på... Var det redan snabbaste proffsdebut jag sett.
Och då hade Ali precis satt sig. Så han reste sig upp och sa han, you have to show me again, sa han. Med sån här härlig kille som han är. Och jag tror alla asgarvade liksom. Och det var min första proffsmatch.
Hur är det att gå en boxningsmatch?
Ja, det är svårt att beskriva. Det är liksom du och han och ja, blir nedslagen och blir bort eller och blir utslagen då är det skitjobbigt. För det tar ju lång tid att bygga upp igen. Jag kan förlora en fotbollsmatch, fine. Imorgon vinner vi, men boxningen, det är liksom allting rasar lite grann och det tar tid att bygga upp det igen.
Sen börjar det rulla på. Man blir uppbokad, du får en ny fight på ny fight och målet är ju mästerskapet, eller hur?
Ja, målet var mig, alltså första jag hade i tanken, det får inte kontinentetiteln. För kommer jag dit, då har jag en VM-fight, det visste jag. Så det var den jag siktade på. Så jag tog en match för match hela tiden.
Men berätta gärna, du har tagit den här fighten i alla fall, och det var en väldigt lätt fight.
Ja.
Du går vidare, du vinner fler och fler matcher. Så kom vi till den här fantastiska
titelfighten. Ja. Bahamas 95, Rafael Reyes mötte.
Som jag satt som tonåring och var så här, shit, Fixar han det här, då har han fixat allt. Det där kommer jag aldrig glömma bort. Såg du matchen då?
Jag såg inte matchen.
At the Atlantis in the Bahamas presents 26 victories, 1 defeat. He has 12 knockouts. He hails from Stockholm, Sweden. Here is George the Great Scott. Scott.
Och nu körde han med namnet Great Scott. Och han är, ni ser, laddad till tusen. Detta är George Scott som tänker vinna. Han vill ha dem stående där gången har gått och den här VM-fighten är igång.
Vill du berätta om det? Ta oss igenom.
Ja, jag hade ju tränat väldigt hårt för den och fick den här chansen. Presskonferensen, redan där började man ju känna liksom att det började. Det var nog första gången jag var på en presskonferens där någon liksom satt jävligt självsäker när han pratade. Han berömde mig, men sa han, jag har så bra kondition, jag kör över. Det var liksom sådär liksom. Ja, och så boxades vi och så slutade, men det blev ju tvärtom. Jag körde nästan över honom.
Fantastiskt jobbat av denne grabb, Kudde Liberia. 6-årsåldern kommer han till Sverige. Börjar boxas, Bekora Pid och Kjell Fredrik från Västerås. Olympisk silvermedaljör 88. Leif Karlsson i ringhörnan. Banne mig, ska han vara världsmästare? Nu ska han vara det. Ingen chans, säger han. Utan dit i gosen. Det där har inte ni vunnit. Men båda tar ut vägen. Och det här blir vansinnigt spännande att få domslutet. Och det ska gå till Gårdskott. Men man vet inte. En härlig match, säger Mark Pyro. Applådera dessa två.
Fantastisk VM-match av George Scott som hilser publiken.
The winner and WBU lightweight champion of the world, George Scott!
Yes! 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 Jag kommer ihåg liksom, du höjs upp. Alltså den här känslan, det var otroligt. Och du tog hem det här fantastiska
WBO, World Boxing Unit.
Fattade du då vilken bedrift du hade åstadkommit? Du är fortfarande nummer 2 genom tiderna i svensk boxningshistoria efter Ingmar Johansson.
Ja.
Vad hände efter du tog titeln 95? Blev du rik?
Ja, jag hade ju bra ställt. Det var ju ingen problem så.
Vad snackar jag om för pengar?
Rik, alltså det går ju inte, jag vet inte vad rik är. Vad är en rik? 20 miljoner är du rik? 10 miljoner?
Hade du så
5
pass?
Miljoner, ja. Så.
Vad var det första du köpte?
Jag köpte en bil till min tjej faktiskt. Stor jävla bil till när hon ville ha.
Med en fet mobiltelefon i bilen.
Nej, men det var ingen stor grej för mig så. Liksom. Det är det jag säger. Har du pengar är ju ingen grej. Liksom. Men det var hennes grej. Hon ville ha den här bilen. Så självklart. Så. Själv körde jag ju omkring med en Mustang. Convertible. Gammal. Som jag älskade.
Hur är det att då helt plötsligt vara i en miljö där du får massa pengar? Får ni inte haft pengar tidigare på samma sätt kanske?
Alltså det påverkar inte mig på så sätt. Det är ju så här, får du pengar då börjar omgås med rika människor. Och det är det som är lite konstigt. Jag brukar säga att det är lustigt att de rika människorna får allting. För ofta är det så. De känner alltid någon bilgubbe och ja, du får hälften av priset. De kommer in på sina ställen och det är liksom, allting är liksom så engagerat och bra gjort för dem. Och är det någon som har pengar tycker man att betala för det. Medan de andras människorna som jag kände att jag hade fortfarande i mig. Det gjorde lite ont att se liksom att det hade sin fördel. Och att de gled på en bananskal. Liksom. Så rik blir ju rikare ofta så.
Så det var lite som du hade förakt mot rika?
Nej, jag hade ingen förakt. Men jag förstod ju grejen, poängen med det. Varför, alltså när du börjar ha det bra och liksom, man såg ju omkretsen med folk, vilka de omgås med. Och
du känner dig säkert inte hemma i den kontexten heller.
Nej.
Hur är det? För att du behöver säkert visa upp det i massa sammanhang. Middagar, galor. Alltså, kan du vara dig själv fortfarande i den situationen?
Nej, man kan inte det. Faktiskt, man kan inte det. Och jag är särskilt jag kunde inte det. Om inte jag är den jag är, då kan du läsa igenom. Du kan ju se att jag är obekväm. Och jag tror de gjorde det. Jag drog mig oftast. Det var ingenting speciellt, tyckte jag. Jag kunde vara utan det.
Och vad tyckte din manager om det?
Jag bryr mig inte om vad han tycker. Det handlar om George. Ja. Det handlar inte om han. Sen om jag måste ställa upp för en journalist eller något, det är en annan sak. Det gör jag vilken dag som helst. Va?
Ja, men det var det jag tänkte med. Liksom. Ja. Det finns ju vissa saker som kanske ingår med själva proffs. Ja, att vara ett proffs. Några år efter att du har tagit världsmästerskapstiteln,
ja,
så går du in i en rättstvist med din manager.
Ja.
Kan du berätta vad som hände?
Jag var i Sydafrika och boxade. Om jag vann där skulle jag få kontraktet med den här som var världsmästare då i IBF-titeln. Ja, och jag vann den och någonstans ville de trolla fram en match emellan där. Och jag sa nej, jag går inte med på det, sa jag. Och sen blev det påtryckningen och ruskigt. Och jag sa, det spelar ingen roll, sa jag. Jag gör inte. Ja, men då kommer de ta din titel ifrån dig. Då sa jag, det är inget problem, ta den, sa jag. Men jag ska ha den här matchen. Jag fick ändå inte matchen. Blev av med titeln. Och sen så kom vi in i en tvist då. Om allt där.
Ja, det är ju ganska allvarlig tvist. Alltså, som
ja, det pågick ju bra länge. Och det kostade bra mycket pengar. Kostade mycket pengar. Manager var ju bara ute efter mig. Så han började ju liksom still så att... Han tog bilen och han ringde ju upp dem. Han har en bil, han bor där och såna här grejer. Så det slutade ju aldrig. Och sen så kom jag i skilsmässa mitt i allting liksom. Och så jag var ju ganska ensam. Och sitter du och pratar med advokaten när du inte kan de här engelska och amerikanska orden. Och ja, pratar som advokater gör liksom. Det är nästan man behöver en lexikon bredvid för att kunna fatta de här. Och allt jag ville göra, det var ju bara boxas. Jag sa, allt annat bryr jag mig inte om. Det här kommer inte funka liksom. Hur jag än försökte så märkte att det kostade mig mer och mer och mer. Och jag hjälpte en del av boxarna då som skulle lämna honom också. Men blev köpt bakvägen. Och de hoppade av vart efter. Så min case blev ännu svagare. Ja, det var så mycket konstigheter som hände liksom. Det var ruggigt.
Och du fick inte boxas under den här tiden?
Och jag fick inte boxa och jag väntade bara ut kontraktet skulle gå ut, va? Så jag väntade ut det. Så när kontraktet gick ut och ja, då skrev jag på för TV1000.
Alltså TV1000, alltså TV-kanalen, ja. Alltså, som
ja, då hade ju då en promotor som heter Stefan Tangstam som höll i allting.
Och då skulle du boxa igenom dem, eller?
Ja.
Och då var du klar. Du hade, var rättsprocessen över då?
Ja, då hade jag förlorat allting. Liksom.
Ja. Du hade förlorat allt.
Ja.
Pengar, allting.
Allt.
Det är ju ganska tungt. Jag kan inte föreställa mig...
Det var tungt, därför det hände ju två saker på samma gång som inte jag kunde kontrollera. Jag blev av med... Ja, tjejen lämnade ju mig. Jag stod i en tvist. Jag kunde liksom inte... Nej, jag kunde inte. Det var för mycket för mig, liksom. Och sen blev ju tvisten på skilsmässan blev ju så jäkla tung. För jag hade svårt att träffa barnen sen. Och försöka hitta en advokat och förklara. Det här är ju sjukt. Jag måste ju kunna träffa mina barn i varje fall, liksom. Ja, och det höll på ett tag innan det... löste sig då. Men då var jag verkligen, då var jag så långt nere, alltså det var riktigt jobbigt för mig då.
Var det någon som hade några vänner som var där ändå?
Ja, jag hade ju vänner, men det var svårt ändå liksom.
Ja,
det var liksom någonstans gick hela drömmen i krasch för mig. Var som är världsmästare eller jag hade pengar och hade en fru med barn. Men min dröm någonstans gick i krasch. Och det svåra var liksom, det var att gå vidare. Det hade jag väldigt svårt för. Jag kunde inte gå i en mataffär utan någon det jordskott liksom. Och folk skrev om mig något fruktansvärt och sant och osant. Det var liksom bara var liksom någonting som skulle ut där i tidningen som sålde. Och det var ju lite jobbigt. Jag var ju inte orolig så med kompisar och det, men när du går in i en mataffär och du ser folk reagerar och tittar på det och nästan tror på det här, det är nästan en hemsk känsla liksom.
Var det värt det? Vad hela den här rättsprocessen? Känner du idag att det var värt det?
Varenda sekund. Varenda sekund. Jag var den jag var som jag kom. Jag var den jag var när jag gick. Så du kan aldrig ta det ifrån mig. Du kan ta dina pengar, du kan ta det. Men jag blev mästare. Och det var min dröm. Och det lyckades jag med.
Känns som du har mycket stolthet.
Jag är mycket stolt av mig, ja.
Det är inget fel med det, utan det är verkligen liksom...
Nej, men alltså, varför, om du tror på dig själv, varför ska människor hålla på... Alltså, förstår du, människor... Jag vet inte vad det där programmet heter. Jag kollar på någon sån här, det är ett gäng tjej. Min tjej kollar igen på någon sån här TV-program. Det är så här rika kärringar. Och
här kommer det fram. George Scott kollar på, på, vad heter den här, Housewives?
Ja, så heter
det. Jag vet inte vad det heter. Jag vet vad det tänker på.
Bara menar att du skyller på din tjej.
Nej, jag vill inte säga så. Hon älskar det programmet. Hon kollar på det. Och jag får så ont i magen när jag ser tv-programmet. Och hon säger, för jag måste gå. Jag kan inte sitta still. Jag säger, åh, det här är så jobbigt. Fan, nu måste jag gå och diska. Eller liksom, även om jag har diskmaskin. Jag måste därifrån. För, alltså, de sitter ju bara och jävlas med varandra. Jag kan inte förstå det här. Och så gör man ett tv-program där folk bara, åh, det här är så fantastiskt. Det är ju äckligt ju.
Varför kom du tänka på det här programmet?
Nej, men jag tänkte på just det där...
Berätta.
Jag tror du tänkte på att någonstans säger din fru... Det där kunde varit vi, George. Jag var tvungen att göra sådär. Det kunde varit jag.
Ja. Nej, usch. Nej, men vi pratar om lite heder och det här.
Just det. Ja, men jag förstår. Ja,
så det är det jag menar.
Det är 2001.
2001 och... Du slutar med boxningen helt efter en match som slutar med att du slår upp ögonbrynet och förlorar på det egentligen. Det är inte att du har liksom blivit knockad eller du förlorar poäng, utan berätta.
Nej, det var ju ren otur. Alltså. Jag hade ju matchen under kontroll och började komma igång bra och sen så sprang vi rakt in i varandra. Han anföll, jag anföll och vissa boxar är ju liksom... De går lite med huvudet före, liksom. Nu pratar jag inte om Pablo här. Nej, men det är ju så. Vissa har den sortens gard, liksom. Och han gjorde ju det. Och det sa bara... Ja, det bara sprack upp, liksom. Och jag kände då, alltså... Åh, om jag bara hade fått några ronder till... För jag trodde jag kunde dra ut den här killen.
Men var det en världsmästartitel eller?
Nej, det var EM-titel.
EM-titel, okej. Men där slutade boxningen, du var färdig. Ja.
Jag kände det, vinden blåser inte åt mitt håll liksom. Jag hade inte liksom, det var så svårt att motivera sig i träningen. Och jag hade inte roligt längre i gymmet. För det var det som var min grej. Jag hittade alltid en väg och kunde alltid göra det på ett bra sätt. Liksom. Och jag kände, nej, nu är det dags att kliva av.
Mm. Vad gjorde du efter? Du sadlade om. Du kom tillbaka till Sverige från Miami.
Ja. Jag gjorde ingenting på ett par år faktiskt. Det tog, rent sagt, man tyckte väl mer synd om sig själv. Liksom. Och... man gick och tänkte mycket och liksom, jag hade svårt att släppa vissa grejer. Tills en dag då min syster tog tag i mig och sa, glöm inte vem du är liksom.
Hur klarade du ekonomiskt under den här tiden? Hur försörjde du dig?
Nej, jag hade det tungt. Jag hade vänner som hjälpte mig faktiskt. Och det tackar jag Gud för alltså. underbara människor.
Som jag antar att du har kontakt med fortfarande.
Jajamän, och de kommer till mig idag. Allihopa.
Ja, vad kul. Födelsedagen, förskåringen. Men du börjar jobba på ett deltidsboende. Berätta om det.
Ja, jag jobbar ju behandlingshem i Fagersta. Sist då.
Hur kom den sig i kontakt med den typen av liksom verksamhet?
Aj. Jag har ju alltid velat ge någonting tillbaka. Var det sån, var det boxning eller... Men det har ju handlat om ungdomar. Det är ju det som har dragit mig. Jag vet ju själv min bakgrund och liksom så här. Och jag trivs i den miljön. Jag kan vara mig själv liksom, med killarna liksom.
Men där bor du då eller?
Nej, jag bor här.
Du bor här?
Ja, jag bor i Stockholm. Och jag jobbar ett par dagar, så jag leder ett par dagar. Så.
Fattar de att det är nog världsmästaren som jobbar med dem?
Hur de vet, det har varit att någon personal har sagt. Och vi har en underbar personal som ja, heter Adman, som jag verkligen älskar. Va? Eller vi älskar. Och han berättar allt det här långt innan jag kommer. Och så när jag kommer dit och så säger han, är det du som är världsmästare? Och då tittar jag så här, har Adman varit här? Säger jag honom, ja. Så han är alltid den som kör igång dem, liksom, bara för att ha... Det är roligt liksom.
Men de måste ju veta vem det är med tanke på att det har varit med i Let's Dance.
Ja, oh.
Mästarnas mästare. Det är jobbigt när man pratar om Let's Dance.
Ja, fy fan. Uff. Nej, vilken mardröm.
Du har gjort Let's Dance, du har gjort Mästarnas mästare och så nyligen har du kommit ut med boken George Scott obesegrad.
Ja.
Känner du liksom något sug att komma tillbaka till rampljuset igen?
Absolut inte.
Nej.
Absolut inte. Alltså det som jag säger, i rampljuset, du har ju dina fördelar och nackdelar. Jag hade ju så jäkla svårt när de satte kameran i ansiktet. Jag tappade hela fattningen. Alltså, jag hade svårt att prata och jag visste inte vad jag skulle, hur jag skulle förklara mig. Och det blev bara dumt nästan, så jag ville bara därifrån. Nej, jag gillade inte rampljuset på det sättet. Sen älskar jag ju folket. Jag känner att jag var en av dem. Liksom. Jag var mycket välkommen hos människor. Och de var så tacksamma. Och rent ut så börjar vi prata utlänningar. Då får man ännu mer kärlek. Och det är helt sjukt alltså, att det kan vara en sån skillnad.
Hur visar sig den kärleken du får av folket? Eller betalar folk, liksom, får du gå och käka gratis? Eller är det mer att du får en uppskattning bara i ord?
Jag får en
ord,
uppskattning
liksom?
I ord. Visst har det hänt, jag har satt mig och käkat och de bara blinkar. Liksom. Det här är bra. Liksom. Jag har till och med tagit en taxi till Arlanda. Så här, fan. Så här, och man tänker, hur ska du lösa det här sen? Liksom. Men det har hänt ett par gånger vissa grejer som har varit så fantastiskt. Det är nästan som man skäms. Man vet inte liksom, vad ska jag göra tillbaka. Liksom. Och sånt älskar jag.
Du är så jävla fin alltså, George. Måste jag säga. Du verkar som en fin människa som verkligen gillar livet.
Ja, jag älskar livet.
Du känns genuint glad.
Ja, jag hoppas det. Alltså, det som har hänt. Och någonstans har jag... Vissa grejer får man förlåta. Men jag glömmer aldrig.
Känner du lyckligare idag jämfört med liksom din tid som boxare? När du var på toppen som boxare och du ser dig själv idag. Är du lyckligare idag?
Det var en bra fråga faktiskt. Jag är nog lycklig på två olika sätt då, om man ska säga. Det är en lycka för det alltid var enkelt. Idag är en lycka för, som jag sa, små saker som man uppskattar. En kompis kommer förbi en med någonting och bara är. Och ringer upp mig och säger, kom nu för att ta en kaffe, jag har inte sett det på länge. Jag uppskattar sådana saker väldigt mycket nu när jag blev äldre. När jag var ung, då var det ju lite, ja, jag vet inte hur jag ska förklara. Man var ju i rampljuset, man hade mycket runt sig. Vissa gånger var det otroligt kul, men vissa gånger var det inte så jävla kul. Faktiskt. Så jag vet inte hur jag ska liksom, jag har mognat så mycket mer, så jag uppskattar väl antagligen det nu än vad jag gjorde då. Såna grejer liksom. Jag måste ju vidare. Och sen är det ju så, jag har ju 5 barn. Jag måste visa dem så här funkar livet. Du måste liksom kämpa för att komma dit, Men du ska vara nöjd för du är frisk. Och det är det vi glömmer av. Vi glömmer av att vi är friska, mår bra. Jättemånga som går omkring mår dåligt.
Stora ord av The Champ. Har du bra kontakt med barnen förresten?
Absolut.
Och du har fått barnbarn också?
Ja, två.
Troligt.
Innan vi slutar här nu, vi är ju väldigt glada att du kommit hit. Är det någonting som du tycker kanske vi har glömt att fråga? Eller någonting som du vill att våra lyssnare ska tänka på? Eller lyfta någonting som du tycker är någonting som du verkligen har märkt
av? Ja, det finns en grej. Om jag fick säga det. Då skulle jag nog säga att jag tänkte på häromdagen så gick jag på stan. Man ser det nära jul och man ser de här människorna som har alkoholproblem och sitter efter sidorna. Och jag tänker på de här ungdomarna som, ja, som inte har en, kanske morsa eller farsa eller ute och busar utan att verkligen vilja det. Och julen är ju väldigt speciell liksom. Så jag brukar alltid tänka på det. Vi är för jävla duktiga på att skicka pengar utomlands. Men vi glömmer lite grann våra egna barn här i Sverige. Och det är någonting jag tycker man måste ta tag i riktigt ordentligt. För vi har alldeles för många som är ute och springer runt. Eftersom jag jobbar på behandlingshem så ser jag det. Så någonstans skulle jag hade önskat att det fanns någon välgörenhet på något sätt för Sverige också.
Stor ord från en stor person. Verkligen.
Världsmästaren.
The Champ.
Tack för att du kom, George.
Tack, Lovar. Yo, I'm Sugar Ray Robinson, powerful power the best. And you overprotected, never been in no real test. Mike Tyson eats your kids for lunch. I'm like really Pep, I could win a round without throwing a punch. Lennox Lewis had a glass jaw. If my grandmother hit him on the chin, he probably hit the floor. The road of Duran, all-time greatest lightweight. Prince Nassim was whack. All the hype was...
Tack för att du lyssnade. Och så framförallt tack till George Scott för att du kom hit. Vi är jätteglada för det. Ni får gärna dela med er av era resor på hashtaggen minklassresa eller bara kommentera, tyck vad ni vill om programmet är bra eller dåligt eller tipsa på andra gäster som vi kan intervjua. Vi får ins på nöjesguiden.se, Facebook, Instagram eller Twitter eller så får ni gärna mejla oss om ni tycker det är bättre på klassresan@nöjesguiden.se. Tack för det här avsnittet. Vi hörs snart och syns om 2 veckor. Hej då!
Det här programmet produceras av Poddradiohuset.